Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, i denna förvirringens tid som jag anser att vi lever i just nu, där man varje dag läser så här tycker den och så här menar den och det här om covid-si och så här är det så är det lite svårt, tror jag, för de flesta att fundera på vad är fakta och vad är det som kallas kanske för fake news. Och då tänker jag så här att nu ska jag prata med en person som har gjort flera program om i motsvarande, ja, vi har gjort många program tillsammans som handlar om det här med tänka själv och ja, vad är fakta? Och då finns det ju människor som trots att alla tycker lika, som idag till exempel lyssnar på Folkhälsomyndigheten, så är det några som säger, ja, men det där kanske inte stämmer. Och förr, då kallar vi det för oliktänkande. Och folk som vågade gå emot vad alla andra tyckte kallar vi för visselblåsare också, när de talar om att det där stämmer ju inte, bla bla bla. Så nu har jag gått till en person som ni har hört flera gånger förut på Tyresöradion. Jag har nämligen gått upp till Graningsringen till Charlotte Krook. Tack för att jag får komma hit igen.
Du är så välkommen.
Ja.
Alltid.
Och Charlotte, du får presentera dig själv för de som inte har hört dig på länge.
Ja, först kan jag passa på att nämna att den som är intresserad av att lyssna igen på våra tidigare program, för det är ett antal, kan ju gå till, jag vill säga, kontoret, men arkivet på tyresoradion.se, tyresoradion.se. Och där ser ni program med rubriker som fördumningsprocessen, ordens makt, maktens säten. Ja, så finns det en antal program också om kreativitet och
skönhet
också, inre och yttre skönhet. Ja. Och ja, bara för att nämna några rubriker.
Ja.
Så det kan ni göra.
Och söker man på Charlotte Krook med två ova,
ja,
Tyresö, radion eller Tyresö, då kommer man faktiskt till de här programmen.
Ja, men det är utmärkt, alldeles suveränt.
Ja.
Så en kort presentation av mig, jag är konstnär, jag är poet. Jag gillar egentligen inte titlar vare sig på personer eller på målningar. Men ibland så är det efterfrågat att det ska vara så, för det liksom definierar. Jag väljer konstnär och poet eftersom jag är det, men också för att det är högt i tak.
Mm.
Väsentligt. Jag är också andlig vägledare och det trivs jag också väldigt bra med, för jag älskar att slussa in människor i de inre dimensionerna för att också förstå de yttre kreationerna, för att förstå vad vi alstrar och skapar inifrån oss själva, både personligt och kollektivt. Det är en otroligt spännande forskning som jag har ägnat mig åt i princip hela mitt vuxna liv.
Mm.
Och det är ju, där finns det ju inte ens något tak, för det är ju en dimension som varken har en början eller slut eller något tak.
Och det är väl också någonting som definierar ofta många konstnärer, att man tänker fritt, man tillhör liksom ingen grupp. Man är ju liksom inte på ett företag, nu ska vi alla måla blåa tavlor eller nu ska vi bara måla svarta kryss. Utan det är väl också någonting som gör att många konstnärer, författare sitter och tänker själv. Och det tycker jag är en grej nu med hela samhället, att vi är väldigt mycket grupptänk. Det vill säga, det är svårt, det är läskigt att tänka själv. Så att jag tänker nu det här med visselblåsare. Har du varit visselblåsare i några sammanhang?
Ja, det har jag. Det har jag, men det hade jag redan avslöjat lite för dig. Men skulle jag sitta och bre ut mig, ja, över det allt jag har gjort, så skulle det vara ett program i sig.
Okay.
Men jag har en personlig moralisk kompass och en konstitution i mig själv. En inre övertygelse om att den som äger mycket makt äger också stort ansvar att ha en oskuldsfullhet, precis som i Sagan och ringen-trilogin, att det är bara den som är väldigt, väldigt oskyldig i sitt sinne och hjärta som har rätt och som ska då äga maktens ring. Så det här har följt med mig ända som barn. Jag kan bara nämna det att när jag var riktigt liten så var min idol Zorro.
Ja, just det.
Det var den här hjälten på hästen som var så snygg och han red omkring där, tror jag, i Mexiko och under förklädnad skipade rättvisa eller såg till att de som förlorade sina saker eller blev rånade eller på något vis fick tillbaka. Sen så var det var min senare idol, Günter Wallraff.
Jaha,
ja.
Får jag bara säga, jag läste Fantomen. Han gjorde motsvarande som Zorro.
Jag vet. Jag tänkte på Fantomen häromdagen, tänkte jag. Men visst, han var förklädd och han var så att säga en företrädare för de goda krafterna och de välvilliga och ville alla, den lilla människans väl.
Ja.
Men frågan är, vilken var hans förklädnad? Var det hans riktiga, var det Mr. Walker eller var det Fantomen? Klädde han ut sig till Mr. Walker eller klädde han ut sig till Fantomen?
Ja, det var intressant. Ja. Men ja. Det är en del av våran ungdom. Det var sånt vi läste.
Mm.
Liksom de här som gavs ut i världen och skipade rättvisa.
Ja. På ett vackert sätt.
Ja.
Så det handlar ju inte om att på något vis gå tillväga med samma medel som de som orsakade orättvisan, utan det handlade om att återge makt och kraft och förnödenheter, precis som Robin Hood, till folket. Ja. Det här har jag alltid gillat.
Ja, och Fantomen. Han var hård mot de hårda.
Exakt.
Och när Fantomen frågar, då svarar man gammalt djungelordspråk. Ja, då kunde man rabbla när man var ung.
Ja. Då vibrerade hela djungeln.
Då skakade jag. Jag kommer inte ihåg allihopa.
Mm.
Men du sa att Günter Wallraff var en stor idol till också.
Ja, i min tonårstid. Så, och jag kunde liksom inte riktigt förstå var det här kom ifrån. Jag bara tyckte att yes, vad underbart. Den här förklädnaden, han gavs ut i verkstadsgolvet, nedre delen av pyramiden så att säga, det allra lägsta, och avslöjade oegentligheter gentemot gästarbetare i Tyskland.
Just det.
Så han var ju reporter på, jag tror det var Die Zeit eller Die Spiegel, minns inte. Ja. Och han skrev ett antal böcker också.
Just
och de där läste jag och kände bara ja. Och sen har det liksom fortsatt innan jag valde fullt ut att bli konstnär, för jag har ju också haft en mängd olika konstnärliga yrken, men också inom glamourbranschen och skådespeleri och art director och städerska och dagisfröken och name it.
Ja.
Gick du över till Noam Chomsky?
Ja.
Och sen gick du över till John Pilger, som idag är väldigt aktiv.
Ja. Du har nämnt honom förut. Berätta för dem vem han är.
Han är en australiensisk australienmedborgare i 70-årsåldern som är en legend inom dokumentärfilm och reportage.
Ja.
När jag säger legend, det är liksom att alla vet vem det är.
Ja, och det här är människor med, liksom, vad ska man säga, modiga, har integritet, skapar en egen historia, följer inte med vad alla andra säger.
Mm.
Och jag då vet ju när det, liksom det här med whistleblower. Jag kommer ihåg det här med Jan Guillou och han heter Peter Bratt, tror jag.
Mm.
Som avslöjade IB-affären. Och den tiden har vi inte liksom, har vi glömt bort. Att det var ju liksom, man avslöjar egentligen, ja, det var Socialdemokraterna egentligen som hade en egen polis in, alltså man angav folk som var kommunister.
Ja.
Så vi hade ju liksom en informationsbyrå. Och sådana journalister som då skrev sånt, de åkte i fängelse.
Mm.
Så att vi har haft, det här var ju för sig, efter 1973. Jag kommer ihåg när jag, hur gammal var jag då? Men då gick jag på gymnasiet.
Då var det 45 ungefär. Ja.
Men det var ju också människor som man beundrade för att de vågade, trots att det de gjorde ledde till att de faktiskt åkte i fängelse.
Mm. Men frågan är då, för distinktionens del här då, visste de redan innan att de skulle åka i fängelse? För vad som har hänt med de stora visselblåsarna idag, som alla känner till, det är att de är medvetna om redan från början att avslöja jag det här, så åker jag i fängelse.
Just det. Men det tror jag inte de visste då faktiskt.
Att det skulle bli sådana konsekvenser.
Nej. Och det läskiga är ju då med det här med visselblåsare. Vi har ju en lag nu i Sverige som ger folk rätt att om man ser någonting, om man jobbar på ett företag så kan man ibland skriva på sådana här papper att du får inte avslöja någon företagshemlighet. Mm. Gör du det så kan du få enorma böter.
Mm.
Så du måste vara lojal med ditt företag.
Ja.
Men då var det en annan Bratt, det var inte samma. Peter Bratt var ju han som jobbade ihop med Jan Guillou. Men det finns då Ingvar Bratt. Och det, i och med att min far har hållit på med fredsrörelsen, så var ju det här med Ingvar Bratt som avslöjade Boforsaffären. Mm. Där vi har hittat på en jättekonstig lag i Sverige. Vi får alltså göra, vi tillverkar vapen. Men vi får bara sälja dem till länder som inte använder dem.
Oh. Ja. Okej, okay. Och det kan vi kontrollera.
Och det var ju det som han visade, att de här gick ju över Singapore. Ja. Och själva verket gick de till krigsförande länder. Mm. Och det var ju Boforsaffären. Och sen var det en massa saker med Indien och sånt. Och det här var ju också sån här, att då sitta som ingenjör i ett företag i, alltså Bofors ligger i Karlskoga. Och det är ju liksom en jätte verksamhet i Karlskoga där alla människor jobbar på Bofors. Och så går han ut och talar om, titta, mitt företag där jag jobbar sysslar med olagligheter.
Mm, mm.
Han kunde inte fortsätta på jobbet.
Nej.
Men efter det fick man den här som heter Lex Bratt. Att man får lov att göra det. Men det innebär ju inte att företaget kommer älska dig.
Absolut inte. Men där ser jag, det här är ypperligt att du nämner. För det tror jag väldigt få är medvetna om. Men också, det undantaget är ju militära hemligheter. Ja. Det är där.
Ja.
Mm. Så om det inte finns någon sån lag som säger att du får avslöja top secret hemligheter och så vidare. Och det är ju det som har hänt med våra stora visselblåsare.
Vilka anser du de största visselblåsarna idag?
Jag ville bara komma tillbaka till John Pilger, eftersom jag nämnde honom. För då kopplar vi ju direkt och kommer fram till Julian Assange och Chelsea Manning. Men framförallt Julian Assange, eftersom John Pilger inser, precis som många andra idag, att det handlar om mer än så kallat bara Julians liv. Som om inte det vore tillräckligt. Det handlar ju också om yttrandefriheten och uttrycksfriheten och friheten att som journalist kunna publicera material som man anser att allmänheten borde känna till utan att riskera att både bli utlämnad till en stat som egentligen där man inte befinner sig om man inte är medborgare, men också riskera långa fängelsestraff och eventuellt tortyr och liknande sådana saker. Och så han har ju engagerat sig oerhört och gått ut i media.
Och om Julian Assange öde.
Absolut.
Ja. Och det intressanta var ju att Julian Assange kom till Sverige. För det var ju några svenska företag som hjälpte honom att ha Wikileaks databas här från början.
Ja.
Så han trodde ju att det här landet som var känt för att vara liksom öppen för visselblåsare och vi hyllade hans avslöjanden.
Mm,
kom du ihåg första gången vad du såg som han avslöjade Julian Assange?
Det som är mest känt är ju den här videon som heter Collateral Damage.
Ja.
Som sågs i princip över hela världen. Alltså, till folks fasa.
Mm.
Du vet precis vad den handlar om. Men då ska jag bara ta en kort beskrivning. Det filmas ju inifrån de här helikoptrarna, de här militärhelikoptrarna som har då använts i kriget både i Irak och i Afghanistan. Så det är alltid en filmupptagning inne i helikoptern. Och det här är några stycken som åker över ett torg i Bagdad, ser några människor strosa där nere och det visar sig vara två Reuters-journalister och några civila. Och de ber få tillåtelse att döda.
Mm. Bara. Det var inte ens en helikopter, det var en sån här obemannad grej, va?
Nej, det var en helikopter.
Var en helikopter?
Det finns film från.
Men var inte det var inte som de gjorde att de satt någon annanstans och körde på distans?
Inte i det drönare. Fallet.
Det gjorde de inte. Nej, det var inte drönare.
Nej. Okay. För annars är det precis som du säger att så många av de här missilerna eller beskjutningarna och så vidare, de sker ju per distans.
Ja,
man sitter i en bunker i Nevada.
Exakt. Ja. Och ungefär som ett dataspel så skjuter man ner och så får man poäng efter det.
Ja. Så det är unga killar som värvar, som sitter i spelhallar, som kan det där med joystick och kan det här med att skjuta ner med sina wargames. Och så plockar de direkt och sätter dem i fönsterlösa bunkers.
Ja.
Och där får de så att säga föra krig på avstånd.
Ja.
Och det säger sig självt att man har ju absolut ingen koppling till det man ser. Man ser det bara som ett target, som ett mål.
Och man är ju uppväxt med krigsspel, så man är ju van att skjuta.
Oja. Och gör man det på så långt håll på en skärm,
så är det
inte verkligt.
Nej.
Men i alla fall från den här helikoptern så säger de att vi ser några targets här nere. Har vi tillstånd att skjuta? Ja, säger de då.
Uh-huh.
Och sen så har lite mera konversation och så skrattar de och säger kör liksom bara. Och sen så skjuter de ner...
En hel familj också.
Ja, precis. Mm. Plus att när det kommer en skåpbil som ska hjälpa till de skadade så skjuter de på skåpbilen också.
Ja.
Och det här blir ju en sån ofattbar och en sån fattbar, en sån begriplig bild och en scen av verklighet. Så här går det till. Och det var liksom det första då som cirkulerade. Och det var ju Chelsea Manning som då var analytiker, säkerhetsanalytiker inom militären. Som då hette Bradley Manning, en ung kille i USA. Som skickade över den här till Wikileaks.
Ja, för Wikileaks var liksom en databas där alla kunde tanka anonymt upp dokument och läcka dokument från sina företag om sånt som var...
En publiceringsplattform.
En publiceringsplattform. Ja. Men tyvärr var den ju inte... Den hackades ju och då man upptäckte att det var Chelsea Manning som hon nu heter som hade gjort det här. Och
plus 600 000 papper och dokument om allt ifrån tortyr på Guantanamo till diplomatiska kablar som det heter och alla war crimes, alltså krigsförbrytelser i Afghanistan och Irak med våldtäkter, mord och så vidare.
Och jag kommer ihåg, jag jobbade på Sveriges Television då, det här var ju en fantastisk, alltså många av journalisterna blev ju alldeles till sig, för den här med databaserna var ju öppna för journalister, för det var ju sådana enorma mängder, så man gick ju på kurs för att lära sig hur man skannar stora dokument och man lärde sig hur hittar man här, för man letar ju efter saker och ting, man hittar ju grejer också. Men jag tänker också så här, det här med varför Julian Assange kom till Sverige. För lite grann så tänker jag att Sverige var ju ett av de få länder som kanske inte var jättepositiv till Irakkriget. Även om hela Europa var positiv till Irakkriget. För vi hade nämligen en person här som hette Hans Blix. Han var ju alltså generaldirektör för Internationella atomenergiorganet, IAEA. Och han var ju alltså också utrikesminister för Folkpartiet i Ola Ullstens regering. Och han var då 2002-2003 så åkte han och FNs vapeninspektörer. Och de gick ut och sa att det finns inga massförstörelsevapen i Irak. Trots att Bush stod och sa att där finns det, de har massor. Så var han en av dem i hela världen. Och hela världen liksom var på att nu ska vi stötta Amerikas saker vår. Vi ska störta Saddam. Det är han som är ond, som inte har dugg gör med 9-11. Och liksom allt efter 9-11 var ju galet. Och då står det alltså en svensk som heter Hans Blix och vågar säga emot. Han är ingen visselblåsare, men han är en extremt modig person som gjorde sitt jobb.
Ja.
Och fick enormt mycket påhopp från hela det gigantiska försvarskomplexa etablissemanget. Men han stod på sig, och han hade ju rätt. Så Sverige hade ju liksom också någon slags god liksom anseende i världen. Att här fanns det människor som stod på den goda sidan. Och därför så åkte jag. Julian Assange till Sverige.
Som en fredad zon.
Som en fredad zon.
Ja, och där blev han utsatt för en honungsfälla.
Ja.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Det här är ju helt otroligt. Vi, Sverige, såg till, var det 7 eller 8 år innan vi tagit, man lade ner det.
Ja, men visst, det bara fortgick. Och nu kan inte jag exakt detaljerna om det, för att jag tittar ju mer på den övergripande bilden och jag tittar på vad man, vilken otrolig nedbrytande mobbningsaktion man har utsatt honom för så länge. Och Sverige inte minst, för att inte tala om den tystnad som råder. Ingen pratar om det, ingen pratar om de rättegångar som nu sker i London.
Visst är det konstigt? Vi som stod på rätt sida, eller vad säga.
Rätt eller fel.
Men, vi vågar ju då vara liksom det här... Alltså vi har ju haft någon slags gloria att vi får FN och vi får rättigheter. Vi har ju haft en, liksom en vice generalsekreterare i FN och massa sådana här, liksom, varit stolta över det. Plötsligt... Är vi med på att behandla en person som då... Han riskerar ju att dö.
Absolut. För det första så är det 175 års fängelse han har på nacken.
Ja.
som förmodligen kommer, om det träder i kraft, innebär det både tortyr och isolering. Och han är redan nu i ett otroligt dåligt skick, både, inte minst psykologiskt. Du känner säkert till att FNs rapportör om tortyr och grym och inhuman behandling har ju gått in i Belmarsh-fängelset redan i, för ett år sedan tror jag, med experter inom psykiatri och psykologi och så vidare som har undersökt honom.
Mm.
Och säger att han lider definitivt av både psykologiska och fysiska symptom på tortyr.
Mm.
Alltså den stressen att vara utsatt för så mycket förnedring och isolering under så lång tid. Och i vetskap om att man när som helst kan utlämnas till USA.
Mm.
Och där kommer det inte att vara en, som många experter säger, inklusive John Pilger och alla andra som försvarar den här mänskliga rättigheter och journalistiska aspekten på det. Kommer ju inte vara en rättegång som är schysst på något vis.
En annan film jag såg nyligen, det var den här dokumentären om Edward Snowden.
Ja,
den
hade, Citizen 4.
Just det, den såg jag på, den ligger ju på YouTube så den går ju att titta på.
Mm.
Det var ju fascinerande för han visste ju vad som gällde när han gjorde det han gjorde. Du kan väl berätta lite om Snowden, för han är också intressant där, för han är också en visselblåsare.
Ja, absolut. Jag funderar mycket på det här, men det första som kommer till mig är att det finns en diskrepans i attityden gentemot Snowden och Assange.
Ja.
En väldigt stor skillnad, därför att Snowden har ju nästan fått liksom lite glamourkant på sig att vara en inte bara en nationalhjälte utan liksom en hjälte. Så att väldigt många tycker ju att han är, att han gjorde rätt och han förtjänar att komma tillbaka och han är väldigt klok och vis och han gjorde definitivt rätt. Jag tror väldigt många människor tycker det. För han avslöjade ju datalagringsöverträdelser på NSA, National Security Agency eller något liknande. Mm. Ja. Så va. Och där är ju, hur ska man säga, brottet. För det anses ju då vara ett brott naturligtvis. Mm. Och allting som rör militära hemligheter är ju liksom inte lika, alltså det är mer förlåtligt på något sätt. Därför att han, det kan man alltid, till och med USAs militärkomplex eller regering kan ju liksom rycka på axlarna och säga ja, shit happens eller sånt händer eller det var dåligt gjort av oss eller liknande. Va? Men när det gäller andra saker som är mer
saboterar USAs strategi.
Ja, så att repetition, alltså det är rykte. Det handlar om rykte, det handlar om connection, det handlar om trådar som löper ända in i Epstein, som löper ända in i korruption på i regeringsnivåer. Så, va? Det här är lite mer vanskligt att ge den status av att vara en hjälte. Ja. Så därför har man ju då medvetet gå in på att sabotera den bilden när det gäller Julian Assange.
Ja.
Men Snowden är ju väldigt en trevlig typ.
Och han är lojal också.
väldigt lojal.
Lojal mot USA.
Mm.
Men det han avslöjade, han var ju också väldigt mycket, han var ju smart. Istället för att sätta upp någon egen grej och köra sitt eget race så gick han ju till två väldigt duktiga journalister.
Ja.
En på Washington Post och en på
The Guardian.
Alltså två etablerade. Så att när, det var ju de som gick ut med hans nyheter.
Mm.
Så han fick ju också hjälp att tala om att vi allihopa övervakade via våra mobiltelefoner.
Mm.
Och det han sa egentligen var ju att CIA och NSA kunde alltså vilken invånare som helst som har massa elektroniska fotspår, kan de i stort sett avslöja allt om. Mm. Så vill man liksom komma på att Ann Sandin Lindgren, hon är, då kan de liksom kolla igenom allting jag gjort, allting jag surfat på, allting jag skrivit, alla mina mejl. De kan få ut allt.
Mm.
Och liksom behöver de då krossa en person så kan de det. Vad är det han avslöjade egentligen?
Precis. Plus att de kan gå in när som helst i våra elektroniska apparater.
Och lyssna.
Och lyssna och filma. Ta foton och lyssna.
Och det är det som är så intressant just nu.
Mm.
För nu pratar man ju om kineserna. Deras prylar lyssnar av saker. Mm. Men hallå, det gör de amerikanska
prylar
hela tiden. Det är bara vem ska lyssna på oss. Vilka är farligast, amerikanerna eller kineserna? Nu kanske kineserna är lite mer totalitära, men det vet inte jag riktigt.
Jo, men det är sådär lite skenmanöver. Ja. Det är på något vis att man pekar åt ett håll för att man inte ska titta åt andra hållet.
Visst är det så.
Alltså, illusionist.
Och det tycker jag är också intressant det här med när man avslöjar då, när jag fick veta om Snowden, det vill säga att allting vi gör i datorerna går att spåra. Då borde man ju tänka att nu ska jag aldrig mer använda en dator, aldrig mobiltelefon.
Mm.
Nej, vi är så kära i våra mobiler, våra datorer, att vi fortsätter trots att vi vet att vi är åsiktsregistrerade. Eller vem som, för vi tror ju någonstans, vi lite korkade svenskar, att makten är god.
Ja, och även om man inte vill dela in det i gott och ont, svart eller vitt eller så vidare, va? Så finns det alltså, makten har alltid, hur ska man säga, vilselett populasen med falsarier. Det har man gjort i alla tusentals år. Det gjorde man under romarriket, under katolska kyrkan. Och så. Det var alltid en doktrin för folket och allt en för dem som fattar de besluten, alltså politiska besluten och så vidare, religiösa eller vad som helst. Va? Så det här har man alltid hållit på med. Mm. Men återigen, vi har ju en sån, vi har ju sånt guldfiskminne. Vi har ju så och kort minne. Vi
och tittar tillit, ju inte bakåt. Och vi har extrem tillit i det här.
Vi är flata och naiva. Det har vi
pratat
om förut.
Vi tror ju på Folkhälsomyndigheten i allt de säger. Även om de säger olika varje månad.
Ja.
Så tror vi på det.
Ja.
Mm.
Så att, eller Strålskyddsmyndigheten. Ja. Och som, sen, som i sin tur refererar till den myndigheten och den myndigheten. Då börjar man följa de här trådarna. Så kommer man ofta fram till att de understödjer varandra. De håller i varandra i sitt narrativ. Alltså i sin version som vi ska rätta oss efter. Antingen det handlar om att gå eller stå på rätt sätt. Eller tänka i en burk eller en glasbubbla.
Mm. Och det som är intressant i allt det här. Det är ju liksom, vi är med, i alla fall jag har sett många sammanhang där man... Där man alla säger, titta här, det är, nu är det 9. Sen man säger, 1, 2, 3, 4, 12. Alltså, det är inte 9, det är 12. Alltså, det beskrivs en verklighet och så ser man någonting annat.
Mm. Mm.
Och där finns ju experiment på det här. Mm. Att trots att man ser någonting, säger gruppen en grej, så vågar man inte säga annorlunda.
Mm.
Och det är ju samma sak som den här Macarina-skandalen på Karolinska. Mm. Där sjukhuset håsade upp Macarin med de här konstiga struparna och folk dog.
Ja.
Och så är det några då som säger det här är inte okej.
Mm.
Då i början så blir de fullständigt nedsablade och ja, sen blev det ju någonting för någon journalist tog upp det. Men vad svårt det är för folk att i ett sammanhang våga tycka emot gruppen.
Ja, det är svårt så tillvida att väldigt många har ju också någon slags prestige i att upprätthålla en bild av sig själv i sin profession eller i sin identitet eller i sin bildning eller att jag vet på något sätt. Då kommer någon annan som sticker hål i den bubblan så känner sig den personen korkad och ingen vill känna sig korkad.
Nej,
så många försvarar även när de själva kanske misstänker att det här håller inte eller det kanske inte riktigt är sant. Så det är som ingen vill känna sig som en idiot.
Nej.
Alltså väldigt få vill medge att det kanske behövs mer information och mer material för att fatta nya beslut eller förstå saken lite mer omfattande.
Mm.
Så det kan säkert vara en orsak. Men så är det ju också gigantiska intressen som styr tyckandet och konsensus. Va? Och det handlar ju alltid från pengar till kontroll, till militära hemligheter och så vidare. Så det finns ju ett inre nätverk som egentligen inte syns, men som verkar.
Ja, och jag tänkte du och jag gjorde ett program om Me Too.
Ja.
Vi gjorde det under MeToo.
Ja, och vi faktiskt pratade om
det.
Så vi var kanske inte visselblåsare, men vi hade båda två en känsla av att det här är inte rätt att dra igång med sånt här drev.
Nej.
Och att det var oschysst mot de här männen därför att den här typen av brännmärkning sitter ju kvar resten av livet. Och vad har hänt när vi tittar i backspegeln?
Allvarligt talat, det som har hänt är att väldigt många av de historierna De har ju fått rätt, de här männen, fast deras liv är ju förstörda.
Ja.
Ja. Så att lite grann att mitt i, för att det var väldigt svårt tycker jag som tjej att sitta och säga då, nej, jag har inte blivit utsatt. Jag umgås bara med schyssta killar. Jag har träffat minst 1000 personer på mitt jobb. Mm. Ingen har betett sig dåligt.
Mm. Och jag berättade ju då, jag som har varit skådespelerska, jag har filmat med stora regissörer, jag har varit fotomodell i Paris och så. Aldrig har hänt. Men vad vi pratade en del om, det var att klimatet var ju annorlunda. Det mentala och känslomässiga klimatet. Vi hade ju mer en fysisk kontakt med varandra. Vi var friare på en mängd olika sätt än vad vi är idag, när vi har plastgrejer i öronen och våra små fyrkanter som vi glor in i. Vi var modiga.
Ja, och vi satt där. Och det fick man lite små, inte skit för, men det var ju folk som hackade till eller hickade till. Alltså, jag sa till exempel till folk så här, när jag var ung gillade jag om någon klappade mig på rumpan. Nej, men liksom, det var ju någonting det var ju killar som ville liksom, man kände sig lite uppmärksammad. Mm. Så att jag har liksom alltid känt att det finns ju människor som går över gränser. Men jag har ju satt mina egna gränser. Så jag känner inte att någon har utnyttjat mig. Och just det, att i ett sånt här konsensustänk, våga tänka annorlunda.
Mm.
Det är ju ont om med folk. Det är därför jag går till dig, Charlotte. För du tänker själv. Nej, men det är...
Jo, men som jag sa i inledningen, att jag tänker själv. Jag forskar väldigt mycket, och det vet du att jag gör. Jag använder min dator i princip bara till det. Det är ju liksom inga underhållningar eller sådär. Jo, förutom klassisk ballett. Och sen symfoniska orkestrar, du vet. Shostakovich och Rachmaninoff. Och, jag älskar klassisk musik. Jag älskar klassisk ballett. För det är mitt motgift, kan man säga, mot allt det här som jag då gräver ner i mig. För jag är ju på sätt och vis inte en grävande journalist, men jag är en grävande själ. Jag vill veta, jag vill ta reda på, och jag vill se hur så maktens uttryck och stupgrepp liksom påverkar vår frihet, och vad som inte är acceptabelt och vad som i längden ger en tyranni eller en diktatur.
Men det är intressant det här med MeToo, för att mycket av det du och jag sa fick man nu bekräftelse av en person som du tänkte på. Vem då?
Åsa Linderborg.
Ja. Hon var ju chef för kulturredaktionen på Aftonbladet. Och var ju den som egentligen skrev väldigt hårt mot Benny Fredriksson, som var vd för Kulturhuset. Så han tog livet av sig. Så hon har ju nu skrivit en bok.
Mm. En självreflekterande, som hon, eller som förlaget då, uttrycker att den är. Och det heter, där, om jag minns rätt, året med 13 månader.
Precis.
Och jag har inte läst den, men det ska jag definitivt göra. För det är oerhört intressant, den här självreflektionen och självrannsakan som tack och lov har hänt efter MeToo-svallvågen. Att det är många som... Ja,
för hon har ju också vågat, tycker jag, samband med en sån här bokmässa när det var yttrandefrihet. Då vågar hon försvara yttrandefriheten. För yttrandefriheten är ju för de som inte tycker lika. Det är ju inte för oss, alla liksom PK-människor som tycker precis det man ska tycka som yttrandefriheten är till för. Det är de som säger de vidrigaste sakerna som yttrandefriheten är till för.
Jo, alltså det gäller ju alla.
Ja, men, alltså, men det är de man skyddar. Man behöver, man behöver inte skydda de som säger likadant.
Nej. Men det gäller lika för alla.
Ja, oavsett.
Det gäller alla. Ja, apropå det så var det ju, så finns det ju också en lagstadgad demonstrationsrättighet. Och det var ju så att den här stora demonstrationen igår den 29 augusti som ägde rum i Berlin och London. För alla dessa personer som motsäger sig de här drakoniska åtgärderna med husarrest och att man inte får gå ut utan mask och så vidare, som menar på att det är en grundläggande rättighet att få andas frisk luft och att få vara utomhus och få själv bestämma över sig och så vidare. Så att det är tusentals, hundratusentals
och det tycker jag
som
intressant
har gått ut. Men i början så var det ju ett förbud som... En vecka sedan så var det ju den tyska regeringen som sa att nej, vi kan inte tillåta det här eftersom det finns en smittspridningsrisk just i den här demonstrationen.
Ja, visst är det konstigt?
För det här inte är också... Black Lives Matter.
Nej. Exakt! Och vissa demonstrationer har fått vara och de har man verkligen liksom Medierna har verkligen talat om det, och även de var i Stockholm på Sergels torg. Och det var inte så 3 veckor senare att det låg massa sjuka människor. Men just den här demonstrationen som är mot liksom,
de här åtgärderna. Därför att den ifrågasätter just de här, apropå Folkhälsomyndigheten och så vidare. Ja. De här expertisreglerna som är då påtvingade av politiker och myndigheter.
Och olika länder.
Ja, olika länder, precis. Men där man ånyo har liksom tvingat in folk i husarrest. Och de får inte gå ut vissa tidpunkter bara och handla bröd eller det nödvändigaste och så, va. Och vad som är själva, vad jag förstår, grundsatsen i den här demonstrationen, det är ju att det är så kallat vanligt folk som motsäger sig förbud mot grundläggande mänskliga rättigheter. Plus att så många människor har förlorat sina arbeten och sina möjligheter till självförsörjning.
Mm.
Så media har ju försökt att få det här till att det är extremister eller att det är si eller att det är så eller förnekar något håll och så, va? När själva verket är så kallat vanligt folk från alla håll. Och i alla fall, regeringen försökte bannlysa den här demonstrationen. Men det överklagades i högsta domstol som gav demonstranterna rätt.
Just det.
I och med att man har rätt oavsett skäl eller åsikt att faktiskt demonstrera.
Mm.
Så de hade rum. Mm. Men de fick ingen nyhetsbevakning i Sverige.
Men visst är det konstigt. Och mitt, liksom min gamla arbetsplats. När man är ute på nätet nu så kan man ju titta på liksom fransk tv eller tysk tv eller allt möjligt. Man kan ju titta på allt.
Ja.
Och det var samma sak med gula västarna.
Mm.
Medan däremot demonstrationer i Hongkong och i Minsk, alltså, de följer vi hela tiden. Men aldrig, så att ibland så tycker jag liksom, hallå, vad tog objektiviteten vägen?
Ja, precis. Eller så är det någon liten diktator som man har riktat in sig på. Och då får det direkt ett konsensus. Ja. Alla människor tycker, ja men det är diktatur.
Ja.
Och det är en blodtörstig mördare och så vidare, va. Så att då blir det så, ja, det ska vi ta bort. Därför att vi måste ju ha demokrati i alla och så vidare. Utan att tagit reda på någonting om de underliggande skälen kanske. Eller vad det handlar om eller vad folket tycker. Eller så, va? Men vi har många gånger ett slags filter och ensidigt sätt att se på saker. Men jag håller med dig om att vi riktar det där borta.
Ja, visst är det konstigt.
Ja.
Och jag har nu liksom blivit en sån här... Min far kallar sig själv för förbannad pacifist. Alltså han var både förbannad själv och så blev han förbannad av andra. Och han ifrågasatte ju ofta mycket av de här liksom krigets sanningar och sånt.
Mm.
Och jag tror liksom, nu betyder det så, jag är ju liksom, går ju lite i hans fotspår, även om inte jag är lika kunnig som honom. Så jag har ju liksom bestämt mig nu för att läsa sånt som jag i vanlig, alltså utanför mitt grupptänk, om man säger så, våga utmana mig själv. Och då bland annat läst i sommar en bok som heter Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Windham.
Mm.
Och bara en sån grej, det handlar ju om det här med att man nu har en genusdoktrin på våra högskolor som innebär att alla forskare måste ta in genus oavsett om de forskar i glaciärer, mumintroll, brofästen eller vad det är för någonting. Då ska man ha det här genusperspektivet, ska gå igenom allting. Och då har jag plötsligt blivit så här, hallå, det här är ju liksom också en här konsensusgrej. Precis samma sak med MeToo. Då skulle vi allihopa på jobbet prata om sexuella trakasserier. Då var det ungefär som, då kände jag så här, ja, är det här Nordkorea? Nu ska vi allihopa ha rätt värdegrund, tänka rätt så här. Och då satt jag där som en sån här dumbom och sa, men jag fattar ingenting. Vi har ju inga problem med sexuella trakasserier på här på IT-avdelningen. Varför ska vi gå kurs i det nu? Det är tvärtom. Det är kvinnor som styr på Sveriges Television. Så det, liksom, det var ju inte det som var problemet. Alltså. Så att liksom, ibland så kan jag känna så här, man måste också kolla. Och lite grann om alla de här människorna som vågar tänka själv. Som vågar, Stina Oskarsson som är dramatiker. Som plötsligt också var tvungen när hon skulle få pengar. Så hade hon, var det vissa sådana här värdeord hon måste vara med. Annars fick hon inga pengar. Så vi, och det är också styra folks tankar.
Mm.
Styra folks inriktning. Och författare bara ska skriva. Och alldeles nyss så lyssnade jag på han som heter Ola Wong. Som pratade jättefint sommarprat. Han jobbar på någonting med ett kvartal. Han berättade om att det finns såna här maskiner som räknar orden på tidningarna. Så att det blir, alltså det ska vara lika mycket män som kvinnor. Alltså Ungefär som i allting.
Ja.
Ja, och det kanske låter bra från början. Men om man nu är i en verksamhet där det bara finns kvinnor eller bara finns män eller någonting sånt. Är liksom, det är som en sån här åsiktsapparat som kör igen. Och tänk om vi skulle köra samma sak om marxism. Det vill säga köra igenom hur mycket marxism har vi här. Mycket, alltså, och det är maskiner som gör det här. Och nu så går man på nätet och stänger av vissa ord. Därför folk som skriver ett visst ämne, säger en viss namn, så stänger man av det. Man har maskiner som ändrar på folks liksom inlägg eller stänger av dem på Facebook eller deras YouTube-kanaler. Sånt här, det spelar ingen roll att jag inte... Att det kanske är rätt människor man ska stänga av, men det här är åsiktsförtryck.
Absolut. Eliten är desperata.
Ja.
Ja, så. Så de sätter in allt de kan tänka sig från alla håll. Därför att människor börjar vakna upp.
Ja, och det är också intressant just det med covid-19. Att där får så fort man skriver covid-19, då får man upp en sån här liten covid-19-information. Det är det här som gäller. Ungefär som
och det är det här du ska tycka och tänka och godkänna.
Ja,
och
då är det alltså inte ens 1 miljon människor som har dött i covid-19 än så länge. Och tittar man hur många som har dött i till exempel, om det var kolera eller malaria, jag kommer inte ihåg. Det är flera miljoner. Så att, trots att det gått ett halvår så är det inte miljoner människor som... Sen är det kanske en farlig sjukdom för vissa. Det kan inte jag säga någonting om.
Mm.
Men allt det här de sa från början har ju inte stämt.
Nej.
Nej. Och när ska folk börja tänka?
Men där kan jag säga att just den saken idag är så infekterad.
Ja.
Jag har forskat väldigt djupt och väldigt brett. Väldigt stort ända från början. Eftersom jag kände att nej, det här stämmer inte. Och även när media redovisar sånt som inte har stämt.
Mm.
Så är det fortfarande ingen som egentligen opponerar sig eller säger någonting. Nej. Utan jaha, klantigt. Annat än att jag lade märke till en person som stack ut redan från början. Jag kan inte säga att han är en visselblåsare, men han insåg långt innan många andra, en läkare och professor i folkhälsa eller något sånt där. Ja, professor. Folkhälsovetenskap. Måns Rosén i Aftonbladet skrev en debattartikel om de drakoniska åtgärderna, att det hade hur ska man säga, större effekt på människors hälsa, det vill säga skapade mer ohälsa än influensan kallade jag det för. Och det gjorde han också.
Att boten har blivit värre än soten.
Ja, det var ju fint uttryckt. Jag har aldrig hört tidigare.
Jo, men alltså det är ju det som är det vi gör nu för att se till att folk blir friska, gör att folk blir ännu sjukare.
Ja, precis. Men steg vidare är ju egentligen att fråga sig varför. Men det kan inte jag prata om, för jag märker att människor är så rädda.
Ja,
och är så oerhört rädda. Och det är ju en manipulerad rädsla.
Ja, och det, rädsla, det är bland det farliga som finns. Ja. För rädda människor kan man styra som man vill.
Ja.
Ja. Nu Charlotte, nu har vi pratat som vanligt. Vi skulle kunna prata i 2 timmar till.
Men jag har ju mängder av olika
citat
och papper.
Jag vet, men då är det så här. Då får vi göra ett nytt program. Men du får göra ett avslut på det här programmet. För du får en liten egen slut. På slutet här.
Ja.
Så att du får välja att läsa upp någonting på slutet här. För du är både poet och allt möjligt. Så du måste ju få läsa saker också.
Ja, jag brukar göra det.
Ja.
Men hur välja? Och hur lång tid har jag på mig?
Ja, du har inte lång tid på dig. Men
20 sekunder. Oh my god. Oj, 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 oj. I alla fall. Jag och en annan konstnär som heter Josef har gjort en flyer. Ja. Som en liten affisch som vi sätter upp i Stockholm i Julian Assange fall.
Åh, det kan vi lägga ut här på hemsidan.
Ja, alldeles utmärkt. Och på A4, 2 A4. Och det är jättekul hur vi kom i kontakt med varandra. Ja, vi började prata engelska på nätet, han och jag. Tills vi kom fram att han var svensk.
Aha.
Och han bor i Stockholm och han är konstnär.
Jaha.
Han var roligt. I alla fall, så den har vi gjort. På framsidan av den stora bilden på Julian så har vi skrivit: "In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act." George Orwell.
Just det.
Alltså i en värld av universell bedrägeri. Att då säga sanningen är en revolutionär akt.
Mm.
Och ett citat från Julian Assange: "If war can be started by lies," apropå Irakkriget, invasionen, "peace can be started by truth,"
Bra.
Absolut strålande.
Mycket bra.
Så om krig kan startas med en lögn som vi känner till och som är omskriven och ligger på bordet som ingen kan förneka. Vi vet att det var en lögn, alla vet det.
Ja.
Så kan faktiskt fred startas med sanningen. I alla fall. Och sen har vi då ett papper till. Vi har sammanställt allting som handlar om hans case, hans fall, lite historik och så vidare. Så det är alldeles utmärkt.
Har du det elektroniskt?
Nej, men jag kan scanna det.
Mm.
Eller så har vi det. Jag ska bara kontakta
Josef.
Och kan jag också få lite utrymme här?
Ja.
Nu läser jag inte någonting som jag själv har skrivit.
Nej, okay.
Nej.
Mm. En konstnär får välja.
En konstnär väljer alltid. Mm. Okej.
Okay. Går inte att styra.
Nej.
Det är mycket svårt att styra i alla fall.
Ja, för att man kan säga baksidan och priset på att vara konstnär är ju liksom lite magert och lite svårt ibland.
Ja.
Men vi lever ju på den friheten att vi kan få uttrycka våra intryck.
Mm.
Att vi har den friheten. Vi tar oss den friheten.
Rätt.
Här har vi ett litet tal utav Nesperciernas hövding Chief Josef, alltså en indian hövding, 1860-tal. Och han säger väl själv att han heter Heinotoyalaktet eller någonting sånt. Men han kallades för Chief Josef.
Mm.
Okej. Okay. Han säger så här: goda ord ger inte mina indianer en ny hembygd där de kan leva i fred och sköta sig själva. Jag är trött på alla ord. Jag känner sorg när jag tänker på alla goda ord och brutna löften. En flod kan inte rinna tillbaka till sina källor. Och en människa som är född i frihet kan inte leva inom ett stängsel. Låt mig vara och förbli fri. Fri att resa vart jag vill. Fri att stanna var jag vill. Fri att arbeta var jag vill. Fri att köpa och sälja vad jag vill. Fri att välja mina egna lärare. Fri att bekänna mig till mina fäders tro. Fri att tänka, tala och handla på mitt eget vis. Ger ni mig den friheten kommer jag också att följa era lagar. Annars får ni bestraffa mig, för då har jag handlat orätt.
Det var en fin avslutning på det här programmet som handlar om visselblåsare.
Och frihet.
Och frihet som är egentligen det som är grejen för en visselblåsare.
Ja, alla typer av frihet. Det är ju motivationen.
Det är det.
Ja.
Ja, ni har alltså lyssnat på mig, Ann Sandin Lindgren, som har då haft ett givande samtal med
Charlotte Krook. Jag var tvungen att tänka efter.
Ja, och vi får fortsätta med våra program. Det känns som vi bara börjat, Charlotte.
Stämmer, vi har bara börjat.
Ni har alltså lyssnat på 91,4 Tyresö Radio.